Ska vi lyssna till dagens predikotext. Den hämtar vi också från Johannes evangeliets 16:e kapitel. Och det är egentligen verser som föregår den evangelietext som vi nyss lyssnade till. Det är Johannes 16, verserna 12 till och med 15. Jesus talar och säger: jag har mycket mer att säga er, men ni kan inte bära det nu. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan bara tala det han hör. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, för han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Allt som fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Temat för våran predikan idag, det är den helige andes skola. När jag tittar ut över de som samlats här så är det några som kommer att vara kvar i samma skola till hösten. Det är planen i alla fall. Några som ska börja 8:an och några 9:an. Och så är det några som kanske haft lite paus från studierna. Så ska man hitta en ny utbildning. Och någon som slutar gymnasiet och ska tänka vad ska man göra nu. Det här med skola, det spelar en väldigt stor del i våra liv. Det har inte alltid varit så förstås. Vi går allt längre i skolan. Men det är också så att det här valet av skola, det börjar allt tidigare. Lyssna här ska ni föra ungdomar. När jag var barn, då gick man till den skolan som var närmast bara. Man behövde inte välja skola. Och jag kommer ihåg när vår dotter skulle börja 3:an. Då började vi få så här glossiga magasin hem, jättedyra, med reklam för olika skolor. Det är klart ni ska komma hit. Vi har fin miljö. Det är klart ni ska komma hit. Man får lära sig om datorer. Det är klart ni ska komma hit. Det kanske kan, till och med att man kan få en iPad. Att välja skola, hörrni, det är jättesvårt. Både för barn och för föräldrar. Tänk om man väljer fel. Tänk om man sätter sina barn i en dålig skola där det är mycket mobbning och slitna lokaler och asbest i väggen. Då känner man att man har gjort fel, eller hur? Man vill ha det bästa för sina barn. Det vill också fadern. Vår himmelske fader vill att vi ska få den bästa skolan. Den bästa utbildningen. Och därför sänder han den helige ande. Den helige ande dyker inte upp på pingsten för första gången, men på ett särskilt sätt på pingsten. Det blir ännu tydligare, hans verksamhet. Och det blir tydligt i våran predikotext idag att den helige ande har en pedagogisk uppgift. Bra undervisning märker man snabbt, oavsett om man är lärare eller ska hålla i söndagsskola med barnen. Bra undervisning behöver vara nivåanpassad. Man kan inte ha alldeles för svårt material. Då fattar ingen någonting. Man kan inte ha alldeles för lätt material. För då blir det väldigt oroligt ganska snabbt. I bänkarna. Jesus säger till lärjungarna idag: ni är inte redo för hela sanningen. Jag skulle kunna berätta mycket mer för er. Men jag gör inte det nu. För ni är inte redo att höra det. Vi ser igenom den bibliska historien hur Gud agerar på det sättet. Ett väldigt, väldigt kort budskap till Adam och Eva i Edens lustgård efter syndafallet. Om frälsaren som ska komma och söndertrampa ormens huvud men själv blir stungen i hälen. Väldigt kort. Men det är vad de behöver just då. De behöver inte jättemycket detaljer om var Jesus ska födas och när han ska födas. Och vem som ska vara hans förfader. Utan de behöver bara lugnas med evangelium. Sen ser vi hur de kristologiska profetierna i Gamla testamentet blir allt mer exakta. Pusslet läggs bit efter bit. Den helige ande undervisar mer och mer fullständigt. På ett sätt mer och mer komplicerat. I takt med att Guds folk växer i kunskap. I våran gammaltestamentliga text idag, det tänkte inte ni på för vi fick inte sammanhanget i 5:e Mosebok. Då berättar Gud och i sin tur Mose lagom mycket för Israels folk om Kanans land. lagom mycket. De berättar att det är ett rikt land och att det är utlovat för Israels folk. Men de berättar inte så mycket om folken som bor där och som är starka och bra på att kriga. För kanske Israels folk hade stannat vid köttgrytorna i Egypten. Så där är det för oss också ibland, tror jag. Om vi skulle få hela bilden direkt. Hela bilden om vad det innebär att vara ett Guds barn. Hela bilden av prövningar och svårigheter som våra liv ska föra med oss. Då kanske vi skulle backa och säga, det är nog inget för mig. Det verkar lite för tufft. Vi får inte reda på allt som ska ske i våra liv. Jesus vet att vi inte är redo för hela sanningen. När han kallar sina lärjungar, då kallas den väldigt kort. Följ med! Häng med! Där och då säger han inte, var beredda på att ni ska kastas ut i synagogerna. Var beredda på att ni kommer att hånas för min skull. Var beredda på att de flesta av er kommer att dö just för att ni följer mig. Martyrdöden. Han säger inte det där och då. Han säger bara, följ mig. Och sen, successivt, så börjar han förbereda dem på de prövningar och motgångar som ska komma. Men, efter Jesu himmelsfärd, då får de höra hela sanningen. Den helige ande för dem in i hela sanningen. Och vi har hela sanningen. Det är en väldig välsignelse med att leva i vår tid. Efter Jesu himmelsfärd så har vi allt. Hela Guds frälsningsplan. Det finns inget som han inte har fullbordat än. Vi väntar på Jesu andra ankomst. Visst, men hela Guds frälsningsplan ligger där förklarad i Bibeln. I gamla och nya testamentet. Om man ska hoppa på en utbildning, hörni, då vill man ju veta vad det är man ska plugga, eller hur? Man söker inte i blindo. Den helige ande undervisar om fadern och sonen, säger Jesus. Om man ska vara lite fancy kan man säga. Den helige ande undervisar i teologi, läran om Gud, och kristologi, läran om Jesus Kristus. Han förklarar vem Fadern är för oss, hjälper oss att förstå Gud, vilket egentligen är för svårt för oss att förstå, för stort, för svårgreppbart. Här förstår vi till en del, står det i Bibeln, men där i himmelen ska vi skåda ansikte mot ansikte. Den helige ande förklarar Jesu person för oss, sann Gud och sann människa, säger förnuftet. Hur är det möjligt? Den helige ande förklarar för oss om nattvarden. Det är bröd och vin, men det är också Jesu Kristi sanna kropp och blod. Säger vi kanske. Hur går det ihop? Det är jättesvårt att förstå. Men den helige ande förklarar och framförallt skänker tron. När man går en utbildning, då vill man veta vad det är för kursmaterial. Eller hur? Och vi har fått lära oss, många av oss, från ganska unga år, källkritik. Man ska fundera, är det tillförlitliga källor? Man uppmanas till det under utbildningen också. Framförallt när man letar egen fakta. Ni som går i skolan nu känner igen det här. Man kanske ska ha någon liten sidfotnot sådär och förklara vart citatet kom ifrån eller vad man har läst. Eller skriva längst bak en källförteckning. Den helige ande är en förstahandskälla. Den helige ande är del av treenigheten och berättar om Gud, egentligen om sig själv. Det har inte filtrerats genom någon annan, och någon tredje, och någon fjärde, och någon femte, som i viskleken, ni vet. När man var barn kanske satt runt en lägereld och viskade något till vänster och så kom det runt och så var det något helt annat. Utan den helige ande berättar om det han vet, om treenighet, om världens skapelse. Om frälsningsplanen. Om oss. Här är förstahandsinformation. Och det är en felfri källa. Som inte är pålitlig ibland, oftast, kanske, eventuellt. Utan alltid. Det är också en väldig välsignelse. Att våga tro på Bibeln. Som är Guds ord. förmedlat av mänskliga författare, absolut. Men Guds ord till sista punkten, ungefär så, uttrycker sig Bibeln själv. Anden förhärligar sonen, säger Jesus. Vad menas med det? Det här med att förhärliga, det kan ju vi kanske uppleva som någonting lite skumt, lite konstigt. Vi har ett samhälle som är fullt av hjälteberättelser. Där påhittade figurer eller verkliga människor blir hjälteförklarade. Ibland hittar man på en figur. Stålmannen var populär när jag var ung. Han kunde allt. Han var så stark. Han kunde lyfta ett berg. Och han hade röntgensyn. Han kunde smälta stenar med sin strålning. Ja, det var mycket. Han kunde göra allt. Påhittad person. Men ibland så hamnar vi någonstans mitt emellan. När jag läste litteraturhistoria fick vi läsa Rolandssången. Jag vet inte om någon av er har läst den. Och har ni inte gjort det har ni inte missat mycket. Men det handlar om en verklig riddare som fanns på riktigt och krigade på riktigt, absolut. Men beskrivningen i den här, på den här vackra versmåttet är oerhört överdrivet. Och det påminner om, jag vet inte om någon av er har sett John Wick. Eller på min tid var det Sylvester Stallone och Arnold som tävlade om att döda flest per film. Roland, han dödar hundratusentals människor till synes med sitt svärd. Han är outtröttlig. En verklig människa, men prestationen överdrivs och förhärligas. Men evangelium, hörni, det är en sann hjälteberättelse om en verklig hjälte, utan överdrifter. Och hans hjältedåd är inte att han dödar jättemånga fiender, utan att han låter sig själv dödas. Det är en ganska märklig hjälteberättelse om Jesus. Vi förstår, vi kan ha förståelse tycker jag för lärjungarna som vill att han ska slå tillbaka och visa sin makt. Och Petrus som hugger huvudet av tempeltjänaren, örat av tempeltjänaren och vill fightas för Jesus skull. Och tänker, vi kan ju inte förlora, jag har Jesus på vår sida. Säger Jesus, stick ditt svärd i skivan. Och så hela han tempeltjänaren. Hela hans öra. Det är en märklig hjälteberättelse. Men hjälte som blir slagen och piskad och hånad. Och dödad. Men som uppstår på tredje dagen. Och när vi berättar den berättelsen. Som inte är en saga utan verklighet. Då förhärligar vi Jesus. Då ger vi honom äran för det han har gjort. När vi sjunger om Jesus. Då förhärligar vi sonen. När vi använder hans namn, inte i svordomar eller lättsamt, utan på riktigt, Herre Jesus, hjälp oss. Då förhärligar vi hans namn. Om vi sätter upp bilder på honom, då påminner vi oss själva om vad han har gjort. Om vi bär kors, så påminner vi oss själva om att livet, vårat liv betalades med hans död. När vi firar sakramenten, när vi använder nådemedlen, då förhärligar vi hans namn för att då visar vi att vi värdesätter hans gåvor. Vi förstår i alla fall till en del dess värde. Varför ska vi förhärliga sonen som kyrka och som enskilda? Det ska vi göra för att det är gott. Det är rätt att visa tacksamhet och glädje över en sån fantastisk gåva. Men också för att det är nödvändigt. Det går inte att komma runt att ge Gud äran. Kommer ni ihåg de här märkliga orden när Jesus får höra att hans lärjungar ska sluta predika om honom? Sluta förhärliga hans namn. Sluta ge honom äran. Då säger han, om de här lärjungarna tiger, då kommer stenarna att ropa. Evangeliet ska höras. Evangeliet kommer att höras. Om inte du berättar om det så gör någon annan det. För Gud vill att alla ska få höra om honom. Vi ska ge Gud äran och förhärliga sonen för att det är för våran skull också. Det påminner om oss och påminner oss om vilka vi är. Vilka vi får vara. I Jesu namn. Det påminner oss om hur god våran frälsare är. Att han vill oss allt gott. Det är för vår skull också som Gud vill att vi förhärligar honom. Det här börjar bli en trend nu. För att jag har gjort det tidigare i år och skylt på att jag börjar bli gammal. Jag vill berätta en historia en gång till. Ni kommer känna igen den, tror jag. På 1930-talet så drabbas ju världen av en stor depression, brukar man säga. Och med det menar man en jätteekonomisk krasch. Ledde säkert också till många emotionella depressioner. Och i Sverige så drabbas man också. Blev stor arbetslöshet och fattigdom. Och så införde man något som hette beredskapsarbete. Man insåg från politikernas håll, vi behöver arbetskraft. Vi behöver sätta människor i arbete. Och då sa man, vi bygger ut kollektivtrafik. Vi bygger ut vägar, sånt man kallar infrastruktur. Med beredskapsarbeten. Och min morfar fick ett sånt här beredskapsarbete. Så han reste från Norrbotten ner till Skåne och byggde järnväg. Så fick han vara hemma ett tag och så reste han ner till Mälardalen och byggde väg. Det här var jättebra för det gav försörjning till familjen. Men det han märkte när han kom hem den andra gången. Ni kan tänka er, han hade två små barn då som var 3 och 5 år gamla. Då längtade man, 3 månader han var borta och längtade man efter sina barn och så kom han hem och hej! Och så blev han chockad för barnen vände i dörren och sprang. Hjälp! Och började gråta. Det kommer en farbror. De kände inte igen sin pappa. Då sa han aldrig mer. Jag kan aldrig resa bort så här länge. En gång till. Mina barn känner inte igen mig. Gud vill inte att någon människa ska känna så inför honom. Hjälp! Det är någon farbror som talar till mig. Jag vet inte vem han är. Utan han vill att vi ska känna honom. Han åker aldrig iväg så där på uppdragsjobb. Han finns alltid här. Men ibland drar vi oss undan. Ibland har vi för mycket med annat så vi har svårt att lyssna till hans ord. Och hålla kontakten. Vi glömmer att be, kanske, till honom. Vi glömmer av att låta den helige ande undervisa oss. Och gör man det för länge så kan man få en sån där upplevelse. Vem är det här som talar till mig? Ja, men jag är ju din far. Jag känner inte igen din röst längre. Och därför så har Gud sänt den helige ande. För att påminna oss och undervisa oss. När vi är svaga i tro. När vi är tröga till att tro. Och till att läsa och studera. När vi slarvar med vår personliga andakt. När vi glömmer att be. Då är den helige ande där och knackar lite och säger hallå. Glöm inte din himmelske fader. Glöm inte din himmelske fader. Låt mig få undervisa dig om honom. Den helige andes skola. Amen. Låt oss be. Kära helige ande. Tack för att du kommer till oss i Guds ord, i Bibeln. I våra samtal med varandra när vi talar om dina mäktiga gärningar. Tack för att du kommer till oss i sakramenten. Tack för att du är med oss när vi samlas i Jesu namn. Tack för att du trots våra svagheter och brister undervisar oss genom din kraft. Hjälp oss att vara ivriga, att lära oss mer. Att var kvar i din skola, livet ut. Bevara oss i tron och det eviga livet. Amen.